Vad betyder styrkelyft för dig?
Styrkelyft är kärlek för mig. Och det har kommit att betyda väldigt mycket för mig i mitt liv.
Kan du ge ett exempel på hur?
Styrkelyft spiller liksom över på alla delar i mitt liv i positiv bemärkelse skulle jag vilja säga. När jag började träna för 5 år sedan hade jag aldrig rört en skivstång faktiskt. I stort sett. Kanske en smittmaskin liksom. Hade tränat på gym och mest i maskiner. Och när jag upptäckte skivstång genom då en PT. Och att jag dessutom verkade ha fallenhet för det där med att lyfta tunga grejer. Så skapades någon slags trygghet. Jag kan. Jag är stark. Och det spiller liksom över den styrkan. En fysisk styrka till en psykisk inre styrka på något sätt. Låter det kanske lite flummigt, men så är det.
Men hur lång tid tog det då? För du började träna med en PT och så, som du sa nu. Och så märkte du att du hade fallenhet för att lyfta den där skivstången.
Ja.
Hur lång tid tog det innan du började hålla på med styrkelyft då?
Jag hade tränat med min PT då i kanske en månad. När han sa till mig. Du är skitstark, du borde tävla i styrkelyft. Där jag befann mig när jag valde att ta steget till att börja träna med en PT var liksom, kände mig obekväm på gymmet, kände mig liksom uttittad. Jag var kraftigt överviktig då och det är inte lätt för någon som inte tillhör normen att gå in på ett kommersiellt gym och ta plats. Och det hjälpte ju han mig med. Och han fick mig att känna att jag också kan få ta plats. Att jag också är värd att få vara på ett gym. Och att jag har ett program att följa. Och jag har hjälp med tekniken så jag vet vad jag ska göra. Och då blev jag trygg ganska snabbt. Och det var jättebra för mig.
Det låter så himla härligt. Alltså hela den där resan. Ja. Att få känna, alltså det måste ju betytt så mycket för dig.
Det betydde och har betytt och betyder fortfarande allt skulle jag vilja säga. Mm. Att han öppnade den dörren. För att jag hade ju fördomar när jag såg honom i receptionen på gymmet.
Mm.
En biffig crossfit-kille liksom. Och jag tänkte bara, okej, ska han, är det han jag ska träffa?
Mm.
Alltså, hur kommer det här gå? Och sen visade det sig att han var liksom världens finaste person. Ödmjuk, förstående, frågade mig om mina mål och vad jag vill och tog mig på allvar. Mm. Och det var jag inte riktigt van vid utifrån att vara tjock. Och att inte, alltså att känna att ja, men platsar jag ens på ett gym?
Mm.
För det tror jag nog att många som är överviktiga kan känna faktiskt utifrån vad samhället säger om de personerna.
Vad var det som fick dig att våga kliva in och ändå bestämma dig för att träna med en PT?
Jag hade haft ett jättetufft år bakom mig. Där jag mådde jättedåligt och inte visste vad det berodde på. Jag hade tryck över bröstet. När jag skulle sova kändes det som att det smärtar liksom lite. Har jag problem med hjärtat? Jag hade gått upp mycket i vikt och jag förstod inte varför heller. Och till sist gick jag till en läkare och fick veta att jag har en underfunktion i sköldkörteln. Det påverkar ämnesomsättningen bland annat. Men också andra funktioner i kroppen. Så jag var ju väldigt trött och energilös. Och jag fick börja med Levaxin som då sköldkörtelhormon heter. Och fick ganska snabbt tillbaka energi. Och då tänkte jag att jag skulle vilja börja träna igen. För jag har varit en tränande person förut. Gått på grupppass och tränat lite maskiner och sådär. Och tyckte att det var roligt. Men började då kolla runt. Okej, men vilka gymmar barnpassning? Eftersom att jag har en son. Och som bodde med mig då mer än varannan vecka. Så hur ska jag kunna göra det här? Och då kollade jag runt olika gym och såg att okej, men det här gymmet har barnpassning. Signade upp mig och så ingick det 3 PT-timmar. Det var så jag kom in på att börja träna med en PT, för det var ingenting jag hade tänkt på från början.
Faktiskt. Så du fick honom av en slump?
Av en slump fick jag honom.
Åh, men tänk vilken bra slump alltså.
Ja, det var verkligen den bästa.
Ja, men det hade slumpen. Kunnat bli hur som helst. Alltså, jag har ju många fördomar också, precis de som du hade.
Mm.
De har ju jag också, och många som jobbar i våran bransch.
Ja.
Just det här, alltså, för att om alla som jobbade med personlig träning kunde förmedla det som din tränare kunde, då skulle ju jättemånga lyckas med sin träning och gå till PTs. Alltså, då skulle vi inte ha de här funderingarna som ställer fördomarna. För det finns ju, det är ju också, träningsbranschen har ju jättestora problem just i hur man når ut till vanliga människor. Och det är ju mycket för att man alltid har problematiserat träning också. Mm. Som att det är någonting avancerat och svårt, och att det ska handla om att se ut på ett visst sätt och sådana saker. Och det är ju så långt ifrån vad vi också tycker att träning ska vara.
Ja, men precis. Men för mig var det ju de facto så att när jag började och han frågade mig mina mål, så sa jag till honom, jag skulle vilja bli stark, men jag skulle också vilja gå ner lite i vikt. Så att för mig var det liksom både och, men just det här att jag hade stark fokuset från början. Jag bestämde mig för det från början. Jag tänker inte satsa på att jag ska bli smal, utan nu vill jag satsa på att bli stark.
Men hur länge har du tränat på styrklyftsklubb nu? För du har väl, ni har väl startat en ny klubb nyligen också?
Ja, det har vi. Jag började träna på styrklyftsklubb 2017 och tävlade min första tävling i styrkelyft serie 2 2017. Och det var ju helt fantastiskt. Kul, verkligen. En jätte boost i allt. Liksom att få något slags kvitto på en styrka, tycker jag. Och att någonstans tävla lite mot sig själv var väl grunden. Men det tog ju ett bra tag innan jag tog mig dit. För jag gick omkring och tänkte bara, jag måste bli lite starkare. Mm. Jag måste nog bli lite starkare för att kunna platsa. Och det där är ju så himla fel.
Men det är så himla vanligt. Ja. Så även jag tänkt innan jag gjorde en prova på tävling i styrkelyft.
Mm.
Och så hör ju vi att jättemånga säger, när de, både när de kommer till oss eller när de går på våra workshops och när de pratar om vad de skulle vilja göra.
Ja, ja men precis. Jag tror att det är jättevanligt att tänka så. Och jag får en del frågor också i sociala medier och så om, men jag vet inte om jag vågar. Jo, våga. Kom och träna med mig om du vill. Liksom alla platsar.
Mm.
Du behöver inte ha några förkunskaper, utan alla kan träna.
Men är det inte så kanske också att det som vi ser i sociala medier, det är ju inte de som kanske inte tävlar på SM eller ens DM, alltså som faktiskt bara kör serietävlingar för att man vill tävla, och vissa kanske knappt tävlar men de är på en klubb och tränar istället för på ett kommersiellt gym. Det kanske inte är så lätt att veta. Man tror kanske att man har krav på sig att tävla och så vidare. Att det är lite okunskap.
Men det är också en ganska liten sport. Vi pratade om det häromdagen bara, Johanna och jag, om man jämför med löpning. Så finns det inte alls, alltså det finns ju en enormt stor crowd kring motionärslöpning. Det är inte alls som i styrkelyft att det pratas om att man ska kvala till SM på 2 år från att man har börjat med en sport. Och det är ju för att det är en mycket större sport också, löpning. Så det känns mycket mera, man springer inte tjejmilen för att vinna liksom. Det vore helt bananas. Men om några år kommer det ju vara så i styrkelyft också, med tanke på alltså styrkelyftsrevolutionen i Sverige känns som den bara har börjat.
Ja, men sen tänker jag också att det är ju lite speciellt i styrkelyft eftersom man har så här serietävlingar då som är bara serie 1, 2, 3 och 4. Och sen då om man inte då ska köra SM eller DM, så är det ju inte så. Det är inte som en löpning, där kan det ju så här, jag sprang 4 tävlingar mest för att jag ville springa eller testa mig eller bara så här få ett härligt pass typ. Men så är det ju inte riktigt i styrkelyft, så det, kan tänka, det blir ju också lite mer otillgängligt.
Jag tycker ju så himla bra med sån här typ av prova på tävling som jag var med på. Som tillhörde då en styrkelyftsklubb som körde den. Där man fick då köra i vilka kläder man ville. Men det bedömdes ut efter riktiga regler. Och sen fick man ingen, det var ingen som vann eller så. Men man fick sin Wilks-poäng. Och alla tävlade i samma viktklass. Och det var ju ett jättebra sätt att få mer smak för sporten. Och känna att det här kan jag ju göra också.
Mm.
Men jag förstår ju att det är många klubbar som inte har resurser till det. Att hålla på och arrangera en massa extra grejer. Det är ju en ideell verksamhet ändå.
Ja, men det, så är det ju. Jag kan faktiskt outa att den klubb som jag är med i och har varit med och startat, Malmö Kraftsportklubb heter vi. Vi ska arrangera en sån prova på tävling den 15 december. Vill man vara med och är intresserad så får man jättegärna ta kontakt med mig till exempel. Vi har ju våra lokaler på RGA Training Center.
Där vi precis har varit och haft en hel dag i helgen.
Just det, grymt ställe.
Mm.
Ja, men det är ett jättebra ställe och det är verkligen anpassat för kraftsport med flera tävlingsbänkar och ställningar, flera plattformar. Vi har även lite strongman-grejer också om man är intresserad av det. Men vi kommer arrangera tävlingen där. Och vi har ju också arrangerat serietävlingar där. Även om lokalerna inte är liksom 100% liksom optimala för tävling utifrån att vi inte har flera toaletter och så vidare, men det brukar funka bra ändå.
Det är
men,
väl inte som, det är väl, är det någon styrkelyftsklubb i Stockholm, Johanna, som har optimal lokal för tävling?
Ja, ofta så hyr man in sig. I Stockholm har man ett jätteproblem. Vi kan ju, har ju knappt kunnat fixa DM för att det inte finns tillräckligt med lokaler som har rätt liksom, möjligheter till det.
Mm.
Så vårat DM kommer ju gå i granndistriktet i Örebro. Okej, men då får jag fråga dig en sak nu då. Nu när vi ska snacka styrkelyft innan Klara kommer in för mycket här nu. Vad är ditt nästa mål i styrkelyft?
Okej, ska jag outa det nu? För det har jag inte gjort.
Jo,
ja.
Du måste. Ja, jag och min tränare Angelica Brage heter hon. Vi har satt ett gemensamt mål. Eller målet är ju mitt. Mm. Men det är att kvala till senior-SM. Jag är ju veteran. Mm. Jag är 41, fyller 42 nästa år. Men känner att jag jättegärna skulle vilja tävla på ett senior-SM. Och därför så siktar vi på det nu.
När, då är det SM i mars. Och det är ju samma som Johanna tänker kvala till också. Och hur ser det ut för er två nu då med tävlingar framåt? När har ni chans att kvala?
Det är ju på DM för oss båda då.
Mm.
Och både jag och Johanna, vi kom fram till att vi ska tävla samma dag, den 16 november.
Just det. Mm.
På DM.
Och det är ju samma då som serie 4. Man tävlar ju DM istället för serie 4. Så de som inte ska tävla i DM tävlar ju serie 4 någon av de helgerna.
Mm. Mm. Så att plan A är kval på DM. Plan B är kval på serie 1. För min del.
Mm. Kul!
Ja!
Du ser väldigt glad ut när du säger det här.
Ja, jag är väldigt glad och jag är förväntansfull och lite nervös också.
Men det ska man nog vara också. Lite nervös, men du har ju en coach som har sagt kör, så du menar, då är det ju nästan klubbat och klart.
Ja, men det är ju det, och jag har faktiskt 100% tillit till henne och att hon vet hur vi ska toppa mig och få mig i optimal form, och jag själv ger ju verkligen allt. Jag, de program som hon gör, de följer jag för att jag vill det här väldigt mycket. För grunden måste ju vara en vilja, och för mig är det tillsammans med glädjen över sporten, över att jag verkligen älskar att lyfta tunga grejer. Det är ju därför jag gör det, inte på grund av någon annan anledning. Så skulle jag tappa glädjen, då finns det ingen anledning att fortsätta tävla. Men så länge det är roligt, då vill jag göra det.
Mm. Om du tänker på SM 2020... Vilket av de tre lyften är du mest peppad på då?
Ah, oj, vilken svår fråga. Ja, men utifrån att mina marklyft har börjat kännas riktigt bra här, så jag kanske ska säga mark.
Mm. Men då har ni samma båda två. Det känner du också, Johanna, va?
Mark, alltså det, mark för mig är absolut bästa lyftet att göra. För då har man dels samma gjort böjen och bänken. Så det är liksom, man är check med dem och så får man bara gå ut och dra allt vad man kan. Jag älskar det. Men sen för att det också är, för mig är det ju min favoritgren.
Ja, det har ju inte varit min favoritgren faktiskt. Det har gått lite i vågor. Från början var det knäböj som var min favorit. Och sen nu ett tag så har bänken flowat väldigt bra för mig. Så att då har jag älskat bänk. Och så nu börjar marken flowa. Nu känner jag nog att jag älskar allt.
Ja, verkligen.
Den känslan vill jag också komma.
Vad har ni för tips till mig då, som har ökat i marklyft 15 kilo på 5 år?
Men jag har ett jättebra tips till dig, Klara. om du vill bli bra på något så kan du ju träna något.
Ah.
Har du hört det här förut? Om man ingenting gör, händer ingenting.
Det är ju för sig sant.
Ja.
Ja.
Clara tränar aldrig märkligt, för hon gillar inte märkligt.
En till två gånger om året så går jag in och gör en maxning i mark.
Och så blir hon lite arg för att hon inte ökar. Ah.
Nej, men förra året så ökade jag ju när jag hade gjort knäböj i 3 månader. Då ökade jag i mark, fast jag inte hade markat. Det är mitt värsta lyft.
Mm. Ah.
Jag känner inget flow i det alls. Jag längtar inte alls efter det.
Men du har bra vinklar i bänken.
Ja, men alltså, jag går inte runt och är ledsen för att jag är dålig på marklyft heller. Det är skönt att jag inte behöver tävla i det.
Ja, men du skulle ju kunna testa och träna mark en gång i veckan.
Ja, det kanske blir det nu när jag ska köra vårt eget program. Men jag har tänkt mycket på de teknikändringarna som du har fått när du har lagt ut om det.
Mm.
Och att du känner att du, för det är exakt den grejen som jag har problem med i marklyft också, att jag inte får något tryck i fötterna, jag kan inte använda benen optimalt och är väldigt ryggstark och låser ut med ryggen liksom. Det måste vara en så härlig känsla, för det syns så tydligt när Johanna gör marklyft. Jag har alltid tyckt att det är så härligt att titta på det, och jag brukar säga att det är som att det känns som att man drar en kork ur en vinflaska när den liksom säger pop. För att hon trycker upp den där stången med benen.
Mm.
Det är så tydligt. Och sen så låser hon ut. Och jag har aldrig känt den känslan. Det måste vara så häftigt att känna. Och det känns, Linda, som att du har börjat känna den lite nu. I din träning i marken. Att du har börjat känna att du använder benen.
Ja, och det har kommit först nu.
Mm.
Jag tror det är typ 2 veckor sedan jag skrev till Angelica. Jag kände benen idag. Jag är så glad.
Mm.
Och jag tränade marklyft i förrgår. Och då var jag uppe på vikter jag inte har varit på sedan i somras.
Mm.
För att vi valde att ta och göra en vändning och sänka vikterna ganska rejält för att fokusera just på tekniken.
Mm.
Så att jag har fått köra mycket pausmark för att känna att jag kopplar på benen redan i starten. Jag har fått träna på att låsa ut knähöft.
Mm.
Och hur låser man ut höften? På vilket sätt.
Mm.
Så att jag har ju liksom övat. Och det börjar verkligen äntligen ge resultat. Och nu i förrgår då så fick jag en så himla härlig känsla. För det kändes så himla snärtigt. Och jag blev så himla glad och lite förvånad när jag hade gjort mitt första set. Så att jag bara, wow, oj vad lätt det här var.
Mm. Men det är ju ett jättebra så här budskap att skicka med de som lyssnar på den här podden också. För många blir ju väldigt oroliga över teknikperioder, teknikträning och att sänka vikterna. Och just hur tydligt det kan vara att, vad sa du, i somras.
Ja.
Det har gått några månader och nu kan du dra samma vikter och att de kan kännas lätta för att du har just jobbat med tekniken.
Mm.
Vad säger du om det, Johanna? Ja. Är du bra på det tänket?
Och backa.
Inte värst, va?
Jag bygger ju hela min styrkelyfts någon typ av karriär som jag har här nu under den här tiden på Hybris, och att jag tror att jag kan lyfta mer än vad jag kan, och så gör jag det på tävling. Jag har ju inte lagt något sånt fokus, skulle jag säga. Jag har ju liksom kört på och så har jag gått framåt, och oftast skulle jag säga så kanske det är så att så länge man går framåt så reflekterar man inte så mycket, utan då fortsätter man att nöta. Sen är det väl först när man hamnar på någon typ av platå, det kan vara motivation eller att det kan vara att man inte kommer vidare i liksom öka. Det är klart man inte kan öka hela tiden, men det är ganska stor skillnad att man ändå känner att det går framåt än att man står still till exempel. Och jag kanske faktiskt inte har riktigt hållit på så länge heller, så att jag har hamnat där. Så jag med den fokuserade träningen, så att jag ska inte säga det, men jag ska också börja träna med coach.
Mm. Vad ska du ha för coach?
Angelica Brage, samma som Linda.
Och det är fantastiskt.
Det är jättenytt. När det här avsnittet släpps så har jag precis inlett det samarbetet. Och för mig är det väldigt mycket en motivationsval. Att jag vill ha någon som coachar mig. Nu sitter där Klara och säger så här, där blev jag sparkad. Nej då. Nej, men vi har ju bollat jättemycket och så där. Men jag känner så här, jag behöver någon att rapportera till. Någon som tittar på mig med andra ögon. Som inte är i min vardag hela tiden. Som jag påverkar med liksom. Som också kanske kan säga så här, men lägg av, ta det lugnt, gör inte. Eller säger skärp dig, du får faktiskt göra ändå. Och sen så bara också just det här om att börja titta lite på teknik och någon som utvärderar liksom mina lyft och så. Så det ska bli jättekul. Och jag har valt Angelica för att jag tycker att hon verkar vara en superkompetent person, en cool kvinna, powerkvinna framförallt. Och att jag som sagt vet flera som tränar med henne som är jättenöjda, och de sakerna som jag tycker är viktigt också lyfter alla som tränar med henne. Så det känns skitkul. Så ja, det är lite läskigt att ge sig in i en sån här grej så nära DM. Men jag har varit där, sagt så här att jag är lite kontrollfreak, jag behöver hybris och så vidare. Men det ska bli jätteintressant. Vi kommer ha en jätteöppen dialog, framförallt nu i början, just hur det känns när det är så nära tävling.
Vi skämtade om det innan vi spelade in här, att Johanna skickade sitt träningsprogram och sa: det här är mitt toppningsprogram, jag är jättenöjd med det, jag vill ha hybris.
Och någon har rapporterat det.
Jag tänkte, okej. Perfekt person att coacha. Varsågod.
Ja, nej, men det känns jättespännande. Det känns jätteroligt. Så det, vi får se. Jag ser ju också fram emot egentligen att göra period med lite teknikfokus och sånt. Och just kunna få känna att jag förlitar mig på att det finns en långsiktig plan med det här. Det här är inget som jag har hittat på eller fått för mig. För så kan det ju bli lite för oss ibland, att jag kan få för mig att jag ska ändra någonting. Och sen har jag inte någon riktig plan. Så det ska bli jättekul. Så vi får se. Sen så är det som sagt ganska snart DM. Och jag har väldigt tydlig plan för vad jag ska leverera på DM. Så, men det blir bra. Jag behöver någon och som säger till mig också. Det är bra.
Ja, men det kommer bli jättebra. Angelica är fantastisk.
Linda, kan inte du berätta vad som hände på DM i styrkelyft 2017?
Ja, men absolut kan jag göra det. Jag hade alltså ganska nyss börjat tävla. Det var min tredje tävling och jag hade anmält mig till viktklass minus 72. För att jag tyckte att jag borde ligga där. Jag är 1,62 lång.
Perfekt för styrkelyft ju.
Ja, jag är perfekt byggd för styrkelyft. Mm. Det berättade för övrigt min första PT för mig de här första gångerna vi sågs också. Himla fint. I alla fall så vägde jag kanske omkring mellan 73 och 74 kilo just då. Men hade oerhört svårt att tappa vikt. Alltså jag var tvungen att ligga på stora underskott som inte gynnade min träning. Jag hade låg energi, vilodagar så skulle jag bli tvungen att ligga lägre. Och jag verkligen kämpade med det här. Och det gick inte. Men jag var fortfarande fast besluten om att tävla i minus 72. Inför att jag skulle tävla så gick jag upp i vikt över liksom natten i stort sett. Jag tror att det kan ha varit ägglossning eller något sånt, alltså hormonellt. Så att jag samlade vätska. Jag kom till invägningen och vägde 72,9. Mm. Men jag var så jäkla besluten om att jag skulle tävla. Så att jag ställde mig på en cross trainer. Tog på mig min vinterjacka och en killes skaljacka över det. Drog upp luvan och stod i en timme på cross trainern för att tappa 0,9 kilo vätska. Och vägde in på 71,95 och genomförde tävlingen med, ja, jag tror det kanske var 5 minuters marginal kvar på invägningen. Och sen började ju tävlingen ungefär 35 minuter senare. Det sjuka är ju att jag kunde ändå leverera tangerade pers. Så att jag var ju så himla stolt över vad jag hade gjort, samtidigt som jag kände bara, det här tänker jag aldrig mer göra om. Ja, verkligen. Det var en jättestress och jag var ju på väg att missa en tävling som jag verkligen ville göra. Och jag ville ju också ha en medalj. Och det fick jag. Jag fick ett brons. Så det var jätteroligt. Men därefter bestämde jag mig för att jag ska inte tävla i minus 72. Jag ska tävla i minus 84 istället.
Och vad blev skillnaden för dig efter det?
Efter det slutade jag räkna kalorier överhuvudtaget.
Hur länge hade du hållit på med det?
Det hade jag ju egentligen hållit på med ända sedan 2014 när jag började min livsstilsförändring. Och det här påverkade ju, det har ju gett jättemycket positiva effekter också såklart. En annan ork i livet och så vidare. Men egentligen så betyder ju inte kroppsvikten i sig någonting. Det säger ju ingenting om min hälsa och vad jag kan göra och mitt mående. Men jag hade ändå de här nojorna i mig, trots att jag egentligen alltid i grunden har haft en inställning om att alla kroppar är bra kroppar. Verkligen, det har jag alltid tyckt.
Mm.
Men ändå så kunde jag hamna i det här tänket kring att det är jobbigt att gå upp i vikt igen.
Mm.
Så att jag hade ändå lite liksom ja men inre en inre dialog som jag förde med mig själv.
Mm.
Och där jag också fick intala mig att men lägg av. Alltså som ni brukar säga, sluta håll på.
Mm.
För att det kommer inte leda dig till någonting gott. Och det förändringen som har skett, jag väger ju över 80 kilo idag. Mår jättebra. Jag har ett bättre immunförsvar. Jag är nästan aldrig sjuk.
Mm.
Jag blev sjuk hela tiden där. Och lite småskadad också. Alltså kroppen blir ju sliten av att ligga på ett underskott.
Mm.
Alltså vad gör det med en? Och att hela tiden gå och tänka på, ah, men vad ska jag äta?
Mm.
Och när ska jag äta? Och hur mycket ska jag äta?
Mm.
Man blir ju sjuk.
Det, lite mer det som du berättade var ju lite det vi kom in i när vi startade Styrkebyrån, Johanna och jag från början. Att vi hade så många såna här historier omkring oss och de var inte kopplade till styrkelyft specifikt. Men just kvinnor som hela tiden såg allting som var kopplat till träning och kost som någonting som man jagade hela tiden. Och så fort man har ätit så tänker man på nästa gång man ska äta och hur mycket man kan äta då. Och så fort man tränar så är det liksom någonting som är jobbigt. Och det är så himla tråkigt och det var det vi väldigt mycket ville ändra på också. Och vi har ju själv också hållit på det sättet förr i världen också. Men var det enkelt att göra den här ändringen och bestämma dig att nu ska jag in i minus 84? Eller var det bara att släppa det här med kalorierna eller var det svårt?
Nej, men det var inte svårt egentligen. Faktiskt.
Skönt.
Utan det var nog egentligen en befrielse när det kom. Alltså i slutändan.
Mm.
Så att jag började långsamt gå upp i vikt. Och hade väl först tänkt att ja, men jag kommer landa. Alltså inte så högt. Men min kropp vill väga mer. Och det är helt okej. Okay.
Mm.
Jag mår mycket bättre idag.
Mm.
Och vad spelar det för roll om mitt midjemått är lite större? Jag har ju blivit starkare och ja, jag ser också starkare ut, tänker jag.
Ja, och nu ska du ju kvala till SM också.
Jajamän.
I en, liksom, inte i 72an,
nej,
utan du ska lyfta mer kilon än det, vilket är ju mycket coolare.
Ja.
Men jag tror det där är jätteintressant och det är väldigt spännande. Jag tycker att det är väldigt delat i styrkelyftsvärlden. Jag märker ju det själv nu när man har kommit in i den lite, om jag tittar på, för mig var det ju jätteviktigt när jag började tävla att jag ska tävla i en viktklass där jag är. Det är liksom min viktklass. Jag ska inte behöva ha ångest inför det. Och just det här med, som du säger, att när man är i obalans, det är ju väldigt svårt när man är där att förstå hur man skulle kunna hamna i att inte behöva tänka på mat, när man ska äta, hur mycket man ska äta, vad man ska göra sen, hur mycket förbränner jag om jag tränar och så vidare och så vidare. För det är ju att man är i en sån galen obalans. Men för mig var det också väldigt viktigt att så här, jag ska ligga där jag kan äta min vanliga mat, jag ska kunna ta mina chokladbitar, jag ska kunna äta min glass, det ska inte vara någonting som stör och jag ska kunna ha energi när jag tränar. Men sen jag märker ju också, i och med att det är en viktklass, även om det inte spelar någon roll, så är det ju så att om man tänker, tittar man på serietävlingarna, då kan du ju väga in i den viktklassen du ska tävla och sen så tävlar du där och spelar ingen roll. Så att för en person som inte ska kvala så kan du ju verkligen, då behöver du inte ens bry dig om viktklasser. Då går du till din tävling och så väger du in. Ja, du har varit minus 72-klassen eller du har varit minus sådär. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Men sen blir det ju så, ska du tävla och DM är ju viktbestämd. Så kommer du till DM, så är SM också. Kommer du till DM eller SM och väger in över din viktklass, då får du ju inte tävla. Vilket gör ju i sin tur att man ändå inte kan låta bli att inte tänka på det om man ligger, som jag ligger ju precis egentligen på min viktklass, men har ju på båda mina tävlingar som jag har gjort, SM och serie 2 precis, vägt in på mindre än jag typ vägt på hur många år som helst. För att jag blir lite så nervös innan och man tänker lite på så här vad man äter och sådär. Vilket, det har inte varit någon fara för mig, men jag vill ju inte det. Men det blir ju någonstans, så är det ju väldigt svårt. Och jag har ju träffat många tjejer som är väldigt så här, att de pendlar i det här. Ska jag ligga och defa ner mig till en viktklass för att där har jag chans att kvala och sådana här saker. Så det är ju väldigt, medan många är så här, jag tävlar här, jag tävlar i den viktklass jag ligger. Så det, men jag upplever att många blir fler, blir så här, det är coolare att lyfta mer, jag ligger hellre i en viktklass över och inte håller på.
Mm, det tycker jag också, jag ser också den trenden och ja. Det känns väldigt härligt. Vi pratade ju om flera stycken nu innan när vi hade lite så här SM-pepp tillsammans. Så var det flera stycken som ni sa så här, ja, men hon har ju gått upp eller hon har ju bytt klass här. Mm. Och det känns jäkligt skönt. Jag tycker det är så här befriande som står utanför att höra att sporten kan vara så också, för jag tänker att det är så många av de här också som är så himla mycket yngre än vad vi tre är, och det finns så många andra aspekter av det också där man ska tänka på. Det var därför jag frågade om hur det här med kaloriräknandet har påverkat dig, för jag känner många själv som liksom har blivit lite koko i sin skalle av att de har hållit på att räkna kalorier i sitt liv. Det är svårt att släppa det tänket. Och tänker jag, man ska nog vara lite rädd om sig själv om man är typ 21, 23 och börjar tänka på det här med viktklasser och deffa och hit och dit.
Ja, men komma till en tävling med glädje liksom och inte hetsa och stressa över vad det står på vågen.
Linda, tycker du att sporten styrkelyft i sig har fått dig att se annorlunda på din kropp?
Ja, men alltså, träning i stort skulle jag nog säga. Men kanske styrkelyft ännu mer på grund av att det som vi har pratat om precis.
Mm.
Det här med att kunna lyfta så mycket som möjligt och att känna att jag är stark. Och att fokusera på vad är det för någonting jag har på stången.
Mm.
Och inte på min kroppsvikt. Det är ju bara vid tävling som man behöver väga in om man ska tävla i styrkelyft.
Mm.
Men om man ska träna styrkelyft behöver man ju överhuvudtaget inte väga sig.
Mm.
Det är ju bara onödigt. Så har man ingen fundering på tävling så skit i vad din kroppsvikt är.
Mm.
Ställ dig inte på vågen ifall det triggar.
Mm.
Det är ju bara onödigt, tänker jag.
I en förlängning av det, jag som följer dig på Instagram och ser, och du reflekterar ju mycket över de här sakerna i mer eller mindre i olika perioder. Vad har du för relation till de här uttrycken kroppspositivism eller kroppsaktivism?
Ja, alltså jag var aktiv i liksom föregångarrörelsen, alltså innan det fanns ett uttryck,
ja.
Så var jag aktiv i den rörelsen. Och jag tycker den är jätteviktig och behövs, för att vi behöver ett samhälle där fler får synas, där mångfald faktiskt syns och där inte bara en viss typ av kropp eller utseende får ta plats.
Mm.
Därför tycker jag att den rörelsen är viktig för att visa på annat än idealen.
Mm. Den har hjälpt mig jättemycket också. Alltså jag känner också att mitt synsätt på kroppar har ändrats av att de liksom bilder och sånt som jag nås av, som jag väljer att ha i mitt flöde, har ändrats också till ett bättre sätt. Men både jag och Johanna känner att vi inte har tolkningsföreträde i frågan, och att vi också, vi får ju mycket frågor till våran podd om det här. Och vi vill ju gärna sitta i våran podd och säga så här, alla ska älska sig själva och skit i vad det står på vågen och så här. Men det, vi upplever att det blir lite provocerande när vi säger det, för att vi är två vita cis-normkroppar och vi tycker inte att vi har rätten. Det skulle bli väldigt töntigt om vi la oss i det, utan vi tycker det är bättre att andra får säga och berätta sin historia som har den erfarenheten istället. Och nu på sistone så har jag lagt ut mycket i mina Instagram-stories om den här kampanjen som Arbetsförmedlingen tyvärr har gjort. Där de har tagit influencers och satt på kroppar till personer som inte är i normen. Och det har varit en helt koko-kampanj. Bland annat så var det ju då en influencer som blev då kallad att så här, hon hade aldrig blivit influencer om hon Alltså, om hon inte hade suttit i rullstol så hade hon inte kunnat bli influencer. Så blev det en stor diskussion om det här för att hon är influencer. Och det är ungefär som att jag och Johanna skulle då sätta på våra huvuden på andra kroppar som inte är normkroppar och säga så här, vi förstår de här sakerna och vi tycker det är ett problem. Det skulle bli otroligt provocerande om vi gjorde det. Det skulle vara helt hål i huvudet om vi gjorde det. Förstår du hur jag tänker?
Ja.
Det är ju helt idiotiskt.
Ja, verkligen.
Och då är det mycket bättre att lyfta fram andra personer som pratar om de här sakerna. Men det är en otroligt laddad fråga. Och jag vet ju flera också, andra som också har kallats för då kroppsaktivister. Som har gått ut och sagt att jag vill inte bli kallad för det. För att jag känner att det kommer så mycket krav på mig. Och jag upplever också, jag blir också påverkad av samhället. Och jag vill olika saker med min kropp. Och jag måste också få uttrycka att jag också bara vill vara snygg ibland. Och då har de här följarmassorna som hänger på de här personerna varit så här extremt kritiska mot de här personerna också. Att så här, ja, men om du är en kroppsaktivist, då får du inte hålla på. Varför håller du på och lägger ut heteronormativa pin-up-bilder på dig själv? För då är du också en slav under patriarkatet. Alltså det, man ställer så otroligt mycket krav, tycker jag, på framförallt kvinnor. Men alltså människor och våra kroppar och vad vi ska liksom vara för förebilder. Tycker du att det är svårt? Du är ju också en förebild för många.
Ja, jag har ju kommit att bli det. Och ja, det har varit svårt, för att för mig blev det någon slags, ja men, resa inom citationstecken. Jag valde att göra en livsstilsförändring, vilket bidrog till att jag gick ner i vikt. Och jag var jättesårad ett tag över att inte längre vara en del av den kroppspositiva rörelsen.
Mm.
Men jag förstår ju varför jag inte kunde vara det.
Men fick du kritik för det då, eller?
Jag fick snarare blev jag utestängd, skulle jag nog vilja säga, från rörelsen, och valde ju också att backa från den. Men när jag väl hade liksom funnit trygghet i att jag älskar träning. Det handlar inte om ett utseende överhuvudtaget för mig. Det handlar om att jag älskar att lyfta tunga grejer. Jag vill göra det här. Det är mitt största intresse i livet. Då när jag fann den tryggheten så blev jag väl också samtidigt mer och mer bekväm och trygg i min kropp. Och valde att börja liksom problematisera träningsvärlden.
Mm.
Och skapade då en hashtag som är vältränad, ingen kroppsform. För att det är ingen kroppsform.
Mm.
Du kan vara vrålstark och vara uthållig och ha mycket ork och energi. Men du kanske inte har en synliga muskler, tonade muskler. Det är inte det vältränad handlar om.
Mm.
Det handlar inte om en deffad look.
Upplever du, sen du började i den, alltså i den här rörelsen, som du sa lite innan egentligen, det kanske blev stort för många. Upplever du att det har förändrats just för att jag tycker ju att det är väldigt mångt och mycket när man pratar om vältränad, så är det ju, folks definition är ju att det ska ha synliga muskler. Att man ser inte till styrkan. Tycker du att det har förändrats, eller tycker du att det liksom, att vi hankar oss fram långsamt där?
Problemet är ju att man väljer sina följare, eller de man följer snarare, i sociala medier. Och då blir det ju en bubbla.
Mm.
Och i min bubbla så kan jag se förändringen.
Mm.
Kan ni se den i er?
Ja, jag följer ju inga sådana där. Så kallad fitness eller någonting sånt. Jag tycker ju att det är så ointressant. Jag somnar ju till det. För jag tycker det är jättetråkigt. Jag tycker det är kul med människor. Och människors resor. Och det är därför vi vill prata med dig här idag också. För det här är jättespännande att höra om. Och det är så tråkigt med folk som lägger ut någon slags ytlig skönhetspryl.
Mm, jag kan hålla med. Om jag tittar på mitt flöde så har jag ju också gjort val. Men jag träffar också väldigt mycket människor som inte är i mitt flöde, som jag träffar
i jobbet
utan att välja, om man säger så. Då. Och jag tycker nog fortfarande att det går, liksom, det går framåt. Men jag tycker fortfarande att träning i mångt och mycket förknippas med utseende.
Det märker vi också när vi får frågor. Vi märker när det är folk som inte känner till oss som frågar om våra träningsprogram och så. För då, vi kan ju ofta få frågan just det här blir en beefcake-programmet ni har. Är det bra om man vill ha tonade muskler?
Tonus.
Ja, tonade, alltså hela den där snacket. Och då försöker vi ju alltid svara, inte så otrevligt ändå, men vi svarar ju ändå så här, det finns inga tonade muskler liksom. Det finns muskler och de kan växa. Och det kan ju inte påverka hur det kommer se ut. Och skit i det liksom. Ungefär så försöker vi svara då. Men det är jättesvårt, och som du säger Johanna, det finns ju, det är just, tror att det är framförallt, det är folk som är utanför träningsvärlden också som inte tänker på de här sakerna, och våran bransch har en lång väg att gå kring just det här, och det är det jag menade förut också, att träningsbranschen har ett stort problem. Man säger att man riktar sig till vanliga människor och vill få fler så här, vad är det de säger, sätt Sverige i rörelse och hit och dit, och sen så lyckas man ändå inte att kommunicera just det här som vi alla tre här inne. Nu är det lite så här preaching for the choir. Både de som lyssnar på det här och för oss. Att alla vi är överens om att träning behöver inte vara något konstigt. Alltså vi använder bollar på CrossFit-eken där vi jobbar. Med i princip alla våra kunder. Alla kan träna hela kroppen med dem. Tunga bollar, kasta dem över axeln, kasta dem i golvet. Gå med dem, spring med dem, hoppa med dem. Du kan göra allt med dem, du kommer bli skitstark, det är svinbra. Det behöver inte vara något konstigare än det. Men där det är något fel i allt det här som gör att vi kan se större och större klyftor i att de som tränar mer idag, tränar mer extremt, mer prestationsinriktat, hårdare och gör sjuka grejer. Och de som inte tränar blir fler och fler och gör ingenting.
Mm.
Så och hur vi liksom ska ändra det här, det vet jag inte riktigt faktiskt. Det är ju vår stora läxa.
Jag tänker så här. Att vill man komma igång med träning, ett, tänk inte på hur det ser ut. Du kan gå in till ett gym och vara den du är. Två, följ ett program så att du vet vad du ska göra. För att komma in och vara nybörjare och inte veta hur, alltså var ska jag börja? Då blir det ju då känner man ju sig ännu mer obekväm. Om jag vet vad jag ska göra, då är det mycket lättare att gå in och fokusera på det. Och ingen kommer titta på dig.
Nej.
Alla är ju så upptagna med sig själva på kommersiella gym. Om vi nu ska prata kommersiella gym.
Och om man kan lyxa till det så kan man ju också ge rådet att skit i ett kommersiellt gym.
Ja, precis.
Också.
Ta kontakt med en klubb. Eller liksom som där jag tränar på RGA. Där har vi ju också en klubb. Men vi har inga speglar i hela lokalen till exempel. Och vad gör det med en?
Mm.
Det gör ju någonting också.
Mm.
Alla som är där för att lyfta saker. Och skiter fullständigt hur någon annan ser ut. Kom som du är.
Mm.
Och gör det med glädje. Gör det du tycker är roligt. För att om du hittar någonting som är kul, då kommer ju allting kännas mycket lättare.
Då kommer andra komma efter det också. För om du tycker att det är kul, då kommer du vilja utveckla det.
Ja.
Och då kommer du börja fundera, vad behöver jag göra för att komma vidare? Och sen så helt plötsligt så har du det här pusslet som du håller på att bygga hela tiden.
Ja, men precis.
Mm. Mm. Vi pratade lite innan om vilket lyft du var mest peppad inför SM.
Ja.
Vilket är ditt hatlyft då? Har du något sånt?
Nej.
Du älskar alla?
Ja.
Det är ju lite provocerande.
Ja, men alltså det är Angelicas fel.
Okej, okay, ja, jag förstår.
Jag vill också beälska alla.
Mm. Vilket hatar du då?
Bänk.
Men du håller ju på, Johanna har en ny grej nu när hon är lite så här mellanprogram. Jag tycker det är så roligt. Varje gång gör hon 8x8.
Jag har fått för mig att jag behöver volymträning i bänk. Alltså göra mycket repetitioner. Behöver bli lite bitig, alltså stark. Jag måste ha mer muskler att ta i mig helt enkelt. Men alltså, jag har kört lite planlöst nu. Jag säger det, för jag behöver någon som strukturerar upp mig nu. Det har blivit väldigt mycket planlöst. Men samtidigt så känner jag ju också att så här, fan, jag är rätt stark i bänken nu. Men jag får se. Min bänk är lite så här, ena gången känns det skitbra, andra gången känns det sämst. Ena gången känns det jättebra. Och så bara, ja, men nu känns det som vi har blivit kompisar. Och sen bara, nej.
Förra gången vi bänkade så sa du, titta här. Titta vad långa armar jag har.
Ja, men varje gång jag lägger mig till skivstången i bänk, varje gång så tänker jag så här, nej men nu håller jag för smalt. Så bara, nej just det, jag håller max brett, så här brett får man bara hålla. Och då känns det liksom som att stången ligger liksom flera mil bort. Alltså jag kan liksom känna att jag måste så här skruva in armarna. Ja.
Johanna har på 8:an i höjd, ja. Jag har på 5:an.
Jag har på 4:an.
Ja, du ser. Ja.
Så, ja, precis. Så då kan vi konstatera att jag har kassa bänkvinklar. Men jag gråter inte för det.
8, 8, 8, 8.
Ja, men det, ja, men jag har alltid känt bra. Så i bänken innan att det har ju länge varit min svagaste gren. Alltså verkligen, jag har kämpat för varenda kilo. Och nu har den ju exploderat.
Men har inte du ökat typ 20 kilo på 1,5 år känns som eller någonting?
Ja, jag har ökat mycket, men framförallt då de här senaste månaderna sen jag började träna med Angelica. När vi har liksom fokuserat på hårdheten i bröstkorgen och att möta upp och behålla liksom den här tajtheten. Bara den tekniska förbättringen har ju gjort att vikterna flyger upp nu. Innan så hade jag väl inte då en optimal teknik. För att jag tror inte att jag har hunnit bli så mycket starkare egentligen. Utan det är just tekniska förbättringar som har gjort att det har skjutit iväg mycket.
Men hur är det att ta emot instruktioner av någon som inte är IRL? Fast det är fint, ni har ju träffats IRL också och tränat ihop.
Ja, det har vi.
Är det skillnad mellan det? För det upplever jag till exempel en svaghet med våran podd. Att det är väldigt svårt att med ord förklara för någon hur den ska göra någonting.
Mm.
Jag gillar ju med mina kunder att liksom vara där och stoppa in handen till exempel i bänk. I armhålan och säga tryck tillbaka på min hand nu. Liksom. Och så gör de det, mina kunder ibland. Och då känner man ju latsen där, sticker ut. Och då så säger jag, men det är ju så här du ska vara när du, redan när du lyfter ut. Och de bara, jaha. Då har de liksom, ja, precis det du säger, hårdheten och sådana saker. Hur upplever du att bli coachad på det sättet på distans?
Jag har upplevt att det funkar bra. Angelica är väldigt konstruktiv i sin feedback och väldigt bra på att förklara hur hon menar. Men sen har jag också haft förmånen att ha en klubbkompis som är jätteduktig på bänk som har hjälpt mig några pass. Så att det är ju fantastiskt att ha honom där, Simon. Ni kommer säkert stöta på honom.
Men vi ska ju köra bänk idag.
Ja, och han ska bänka också.
Yes. Perfekt.
Ja.
Gud vad roligt. Jag är aspepp.
Okej, men du Linda, hur ser en vanlig träningsvecka ut för dig om man tittar liksom på passen? Inte så här vad du käkar till frukost eller vad du gör på kvällarna, men träningsmässigt, hur ser en träningsvecka ut ungefär?
Jag har 4 programmerade pass i veckan där jag kör böj och bänk tillsammans vid 2 pass. Och 1 pass är bara bänk och väldigt mycket bålkomp. Och 1 markpass. Och sen är det ju liksom assistansövningar till. Eller det som jag har börjat kalla för svettcirklar. Alltså flåsträning.
De är i samma pass, så de är sist i passet då eller?
De är sist i passet 2 gånger i veckan. Och då är det 15 minuter ungefär. Ja, men mer högintensivt flås.
Fruktansvärd träning som jag brukar kalla det.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Det är det jag försöker få in ungefär 2 gånger i veckan också.
Ja, och det är jätteäckligt. Ja, och jag har ångest varje gång för jag ska göra det. Och sen så brukar jag då få höra att ja, men du har ju önskat det. Ja,
men tycker du att det har gett dig någonting till din övriga träning? För att jag tycker att det har gett mig mycket mental, just det här mentala som du säger, det här att känna så här, fasen vad jobbigt. Och sen att göra det och trycka på lite till, så har jag tagit med mig det till de andra övningarna också.
Nej, men det tränar jag absolut pannbenet. Ja, helt klart. Och sen är det ju faktiskt bra att ha ett bra flås. För då orkar man ju faktiskt prestera mer också när man ska lyfta.
För hjärtat.
Så är det ju. Ja.
Vi har precis lagt in det som valfritt i vårt, det här nya team styrkebyrån, prenumerationstjänsten.
Ja.
Ett valfritt konditionspass varje vecka som är precis så, 15 minuter i princip. Väldigt enkelt. I första veckan är det rodd och kasta boll. Och det ska bli kul att se hur många som gör det. Hur många som väljer det passet. För det måste ändå vara valfritt, för att vi har sagt att det är 3 pass i veckan som är fokus. Ja, det är som du, jag har också precis som du, det är svårmotiverat om inte någon annan det är ingen annan som säger till mig att jag ska göra det. Men jag får munnen att göra det ihop med andra.
Mm.
Och det underlättar ju också. Gud, det här låter som värsta dåliga införsäljningen av konditionsträning.
Ja, men alltså det är ju jobbigt. Sen efteråt känns det ju jättebra för att man får ju en liten endorfinkick också.
Mm.
Och sen har jag ändå lite variation. Så att som just nu så har jag en av flåsgrejerna som är just nu är en cirkel där jag jobbar 45 sekunder med en övning och sen vilar jag 15 sekunder och sen så kör jag nästa övning och så är det 5 varv av det. Det är svinjobbigt. Så det är kettlebells med i alla typ marklyft med kettlebell och manmakers, det är med hantlar.
Mm.
Svinjobbigt.
Mm.
Och sen knäböj ut åt sidan då med kettlebell.
Mm.
Liksom i en goblet position liksom, alltså front.
Mm.
Svinjobbigt.
Men det finns ju en sån skröna inom styrkevärlden att konditionsträningen, om du gör den som du gör nu i samma pass, att den kommer påverka din styrka negativt. Är det någonting som du har upplevt?
Nej.
Nej?
Men det är ju bara en skröna.
Ja.
Det är ju inte, för att om det skulle vara så skulle ju min tränare aldrig programmera in något sånt.
Nej.
Ja. Eftersom ditt mål är att kvala till SM.
Ja, precis. Ja.
Exakt.
Ja, precis.
Ja, men det är bra. Lite hjärta är faktiskt inte helt tokigt.
Nej, men det är inte helt tokigt. Det är ju jättebra. Alltså för er kommer det vara jättebra för att ni ska snart båda två knäböja typ 170. För mig är det som nu häromdagen. Så efter jag gjorde min försök till att maxa i marklyft.
Mm.
Så hade jag en kund som skulle springa löpintervaller i 40 minuter. Och då valde jag att springa med henne. Som PT finns det ett väl använt knep som är... Du springer intervallen och sen så vänder du och går tillbaka till mig. Så jag som PT liksom lunkar hela tiden. Men jag valde att springa med henne och så pushade jag henne istället. Och så kände jag så här, inga problem. Och det för mig är superskön känsla. Att kunna känna att jag kan göra båda de grejerna och det, jag går inte sönder och mitt hjärta känns bra. Liksom. Det räcker för mig med pulsträning och veta. Då känner jag så här, check.
Jag kör ju 8-bänk så jag kör ju puls nu också. Ja. Varje bänkpass.
Ja, men du sa ju det i våras nu. Det var ju helt rätt. När du höll på att toppa det till SM och jag höll på och körde de här fruktansvärda träningpassen så sa ju du om jag skulle vara med på det här nu skulle jag gå sönder. För du var uppe på de vikterna.
När man ligger och toppar och gör så få repetitioner och man lägger på så pass tungt en kort tid så
och
är
det
ju...
2 timmars träningspass
vill man
minst.
Inte lägga en endaste sekund på någonting annat än det som är bara tävlingsfokuserat. Jag vågade ju knappt leka med barnen i slutet efter mina topp. Men då hade jag ju haft 2 extrema toppningsperioder ska vi lägga till.
Ja.
Så det var ju, min kropp skrek ju bara efter vila och det var ju verkligen det jag gjorde efter SM också sen. Men ja, nej då vill man ju inte lägga in något sånt.
Men mitt flå ska kapas snart. För att vi börjar med toppningen nu.
Ja, det blir ju toppning för er båda nu.
Ja, och det är jättespännande för att det är första gången jag ska toppa då med Angelica. Och jag har inte heller varit toppad på länge nu ju. Ja. Men det har verkligen varit en förmån att få jobba med tekniska detaljer i liksom lugn och ro i flera månaders tid. Och nu känna den här taggningen att jäklar vad vi kommer dra upp vikterna nu med toppningen. Alltså det kommer bli skitkul. Jag ser jättemycket fram emot det. Och, ja.
Hur länge har du legat med den här teknikträningen?
Ja, men vi har ju egentligen haft ett sånt fokus ända sedan jag började träna med Angelica. Så att det är ju, jag har tränat med henne i 4 månader nu.
Mm.
Det är ju ingen tid egentligen och jag känner ju att jag har utvecklats jättemycket på den tiden tekniskt i alla 3 grenarna.
Mm.
Så att jag har ju stora förhoppningar här om att snärta upp vikterna på DM.
Det ska bli skitkul att se.
Ja, verkligen. Ja. Jag ser dem framåt här. Mm. Ja,
men
kul.
Ja, men ska vi gå och bänka nu då?
Ja, nu är det faktiskt dags att gå.
Ja, nu blir det bänkt.
Bra. Bänkt och bulle.
Fint.
Ja, tack för att du ville vara med Linda. Det var jättekul. Vi får fortsätta det. Vi kommer ju träffas på alla tävlingar och sånt framöver. Så vi kommer fortsätta det här samtalet.
Ja, tack för att jag fick komma.
Ja. Och förresten, för de som inte följer dig redan och så. Var kan man hitta dig någonstans på nätet om man letar efter dig?
Man kan hitta mig på Instagram. Där jag kallar mig för Vredestig.
Mm. Bra, då tycker jag ni alla ska gå in och följa Linda. Och hon heter alltså Vredestig på Instagram.
Perfekt. Kul.
Då kör vi.